Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, då är vi tillbaka med ett nytt hockeyavsnitt till DIF-podden. Vi har haft lite strul här, så att nu gör vi ett nytt försök 12 timmar senare och ska försöka spela in här på morgonen. Jättetidigt, vilket inte är min favorit. Som sagt, väldigt, väldigt tidigt är vi nu uppe i ottan för att bryta ner Djurgårdens senaste två matcher mot Västervik. Ja.
Tycker du att det är tidigt alltså?
Det beror på. Nej. Inte så farligt som förra gången.
Nej, jag bara tänkte att du... Nej, det var det faktiskt ännu tidigare. Då var det typ ja. Så här 9:30 eller någonting sånt där. 9 eller vad det var. Ja. Mm. Yes, nu kör vi.
Ja, Västervik hemma. En bra match i ryggen efter derbysegen och... Även en hygglig match hemma mot Vita Hästen. Då kändes det lite på gång, va?
Ja, det tycker jag. Alltså, vi är ju, det var ju vissa som tyckte att vi inte var speciellt bra i första perioden där. Men jag tyckte vi hade full kontroll och gjorde sådana saker som vi hade haft bekymmer med förut. Att hitta liksom någon form av linje i vårt försvarsspel och återerövringsspel. Vi bryter ju ner dem på egen blå i princip hela tiden. Det man kan kanske klaga lite grann på om man nu ska vara sån, det är väl att vi var väl lite mjuka i offensiv zon. Vi gick inte så mycket på insida. Skapade vi kanske inte extremt mycket högkaratiga lägen liksom, i första.
Ja, jag skrev ju på Twitter att jag var ganska nöjd med första perioden för att vi hade ett övertag i puckinnehav, skott, lite målchanser också, men det var en del som tyckte vi var ganska dåliga också. Men man får ju ställa det i förhållande till hur vi har spelat innan. Och bara en sån grej som att vi liksom inte släpper till någonting i första perioden, det är ju ett stort steg framåt. Även om vi inte skapar de där tokheta målchanserna. Men skulle vi spela om den perioden 3 gånger varje match, då skulle vi vinna klar majoritet av matcherna vi spelar.
Så absolut. Att,
jag var ändå nöjd. Men sen så börjar ju Västervik andra perioden i en rasande fart.
Ja, då är de ju inte... De har ju många chanser för att kvittera våran 1-0-ledning som Emil Berglund skickade in i sekunder från periodvisslan där i första, i boxplay, ska tilläggas. Carl Lindbom får stå lite grann på huvudet. De har ju säkert en 3-4 rena chanser framför honom efter instick och några returer och sådär. Så att det, nej, då såg det ju, då var det ju, det kände man ju igen i Djurgården, höll jag på att säga. Men det som, och det var nu det drack upp precis det som har skilt Djurgården den här matchen från många andra, det var ju det att vi får ett powerplay sen halvvägs in i perioden där Olle Liss stänker dit en direkt på tekning. Väldigt stiligt faktiskt. Och sen så är ju matchen i princip över. Då, vi tar ju över efter det, och det är ju inget snack faktiskt om vilket lag som ska gå segrande ur matchen.
Ja, Östlund gör 3-0 en sekund kvar av andra, och sen ja, är ju tredje perioden mest en transportsträcka. Jag försökte analysera lite vem som spelade mest, vem som spelade mindre, för att vi såg en skillnad i matchen mot AIK när Honken hade kommit in i båset, att vi det började ju lyfta, det började ju toppa kedjorna mer istället för att sprida ut krafterna och även då lyfta mer istid på våra toppspelare. Men det blir lite svårt att analysera i en sån här match där matchen är död ganska länge och man därav börjar sprida ut istiden ganska rejält på de gubbar man hade. Så att kanske lättare att dra lite slutsatser från matchen efter Västervik borta, om det hade varit mer 5-5 spel kan man ju säga för sig, men
ja, det är väl det. Vi kom ju in på den matchen och där är ju, då var det ju andra, andra saker som gjorde det svårt att analysera istiden i den. Och det var ju en enorm orgie i U2-er helt enkelt.
Ja, här vart man ju lite besviken, för nu hade man ju lite hopp om att vi var på gång här. Jag sa ju inför Västervik hemma att nu är lite slut på ursäkter. Nu har vi fått in Killing, han har fått spela in sig. Elliot har landat, Klasen har kommit in, vi har fått in en tränare i båset, nu ska det börja rulla på här snart. Men så är ju den här matchen lite av en tillbaka i gamla synder, tyvärr.
Ja, verkligen. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting som händer. Vi har ju pratat om det här extremt många gånger. Men det är på något sätt som att vi har liksom lite svårt att styra matcherna på det sättet som vi vill. Utan att vi liksom faller in i motståndarnas sätt att spela eller tempo. Och det tycker inte jag ska ske med tanke på det materialet som vi har. Vi ska i mycket större grad kunna bestämma och diktera tempot mot de flesta lagen i alla fall i Hockeyallsvenskan. Och det klarar vi ju inte av i den här matchen. Eller framförallt i första perioden.
Nej, ingen av lagen är särskilt bra i första perioden. Ingen av, varken vi eller Västervik kommer till särskilt mycket skott eller målchanser. Och det är fascinerande att det är så mycket som inte funkar för oss i jag skrev det känns som att Djurgården Hockey är någon del av något experiment där man slänger ut 20
just det, jag såg det. Ja.
SHL-spelare utan instruktioner som ska möta ett lag som ett Hockeyallsvenskt lag med instruktioner och coaching och den biten. Och det är lite så det ser ut faktiskt. För det är så ofta det känns som att folk inte är överens om vad ska göras och hur man ska ta sig ur zon och hur man inte ska ta sig ur. Alltså så här, det synkar liksom aldrig i varandra riktigt. Det blir inget flyt i vårt spel för att typ som att de, eller som när man tränar yngre kids i någon sport och så säger man, när man ska lära dem att kommunicera på planen. Och så säger man till dem att nu får ingen prata med varandra så under matchen, så får ni se hur bra det går. Då kan det också uppstå lite sånt här situationer som är väldigt symptomatiskt för hur Djurgården Hockey ser ut i år, tycker jag. Det är liksom inte, ingenting stämmer överens med varandra.
Nej, det är väl just det här med att man försöker göra lite olika saker hela tiden. Ena gången så drar man isär med en forward långt upp på bortre blå i egen zon och vill slå den här långa passningen dit. Nästa gång så ska man kortpassning spela in på en avlastningsgubbe som kanske står framför egen kasse för att sen liksom slå 2-3 pass innan man kommer ut i zon och så. Och jag menar, det är klart att självfallet så ska man ju ha ett varierat spel givetvis. Men det känns som att det synkar liksom inte i när man ska göra vad och så hamnar man i de här svackorna i matcherna som ja, blir väldigt långa helt enkelt. Det, men ja, jag tycker ju ändå att det har, tittar man en 5-6 matcher tillbaka så tycker jag liksom att det generellt sett har sett bättre ut. Det tycker jag ändå. Det kanske dock säger mer om hur det såg ut i inledningen utav serien.
Mm. Andra perioden här är ju väldigt speciell. För Västervik tar ju 14 utvisningsminuter. Vi får ju en 5-3 tidigt när Marcus Vela gör en felaktig tekning. Sen så fortsätter ju Västervik ta utvisningar och ta ganska klara utvisningar också. Så de lackar för att de tar klara utvisningar och ja. Tar en abuse of official så att vi får en 5-3 igen. Och, ja, till slut smäller det ju då. Ja. Ett läge där deras box kollapsar ett hårt och vår femma hamnar väldigt, väldigt nära deras mål och skickar runt pucken och ytterligare får skjuta från ja, väldigt nära avstånd.
Ja, bara ett par meter liksom. Så han kan, och ja. Mycket tid har han på sig också att rikta in den där. Så att det, ja, det räcker för en skicklig spelare liksom.
Ja, men överlag, vi har ju ett jättedåligt PP genom andra perioden. Det är inte bara det att vi inte sätter våra lägen i powerplay, utan vi skapar ju knappt någonting.
Nej, det här 5-3 som vi har i början utav andra, det var ju bland det sämre jag sett faktiskt. Jag vet inte riktigt vad vi höll på med. Det var som att någon hade bestämt sig för att nej, jag ska fan spela i Västervik nu för att höja svårighetsgraden lite grann. Och så ut och köra och förstöra liksom så. Men det var jättekonstigt faktiskt. Det lyckades inte ens knappt ställa upp någon spel mot tre försvarare.
Hur kände du inför tredje då? Då har vi ändå 1-1. Har inte gjort någon vidare bra match, men...
Ja, men jag kände väl ändå att det här, med tanke på att vi lyckades kvittera, vi fick alla de här powerplayen och fick kvittera, så tyckte jag att det här vi kan ju ta det här ändå. Även om man hade i bakhuvudet att nu kan det ju komma en och annan kompensationsutvisning till lite höger och vänster. Det var väl några konstiga grejer där som dök upp. Jag vet inte riktigt om vi fick någon riktig kompensationsutvisning på oss så. Men det var någon sekvens. Nu har jag faktiskt lyckats glömma bort.
Man visste ju att vi skulle inte få något övertag i powerplay i tredje perioden i alla fall.
Nej, men gud nej. Nej, nej, nej. Nej, så är det ju. Men de gör ju till slut de sätter ju en ledningsbuck till slut. 2-1 med i 12:e minuten. Då kändes det ju ganska, ganska tungt ändå. Gjorde det. För det var ju precis det här läget också. Alltså, vi kommer ju inte få speciellt mycket. Vi kommer inte få så mycket tvåor nu de sista 8, 9, 10 minuterna. Då kommer det krävas extremt mycket för att vi ska få ett sånt numerärt överläge för att kunna kvittera. Och spelmässigt så, ja, vi var väl bättre än vad vi kanske var i första perioden. Men det var ju inte extremt mycket bättre i 5-5. Så att, då kändes det lite halvmörkt och man hade väl halvt räknat in att ja, men det blir väl en nolla i poängkolumnen den här matchen.
Ja, sen så som vi har vant oss vid den här säsongen, spelet ser lite knackigt ut, men Brodin kliver fram och kvitterar, Klasen kliver fram och avgör, och sen går vi därifrån med 3 poäng. Våra stjärnor kliver fram och räddar oss här helt enkelt på individnivå.
Ja, då precis det vi var lite halvkritiska mot för, vad kan man säga, typ 4-5 matcher sen, och tyckte liksom att Brodin hade gjort 2 poäng i numerärt lika läge. Kygra gjorde 2 poäng i numerärt lika läge. Han gjorde för sig ingen poäng i numerärt lika läge den här matchen. Men jag menar, Brodin, han har gjort 5 mål på 4 matcher nu tror jag. Och har ju klivit fram riktigt stort. Och Linus Claessons powerplay-mål, alltså det som är game-winning i den här matchen, 2-3-målet i powerplay, är ju riktigt läckert. Alltså det är ju nästintill karbon på kopia på det han gjorde mot AIK. När han väntar och väntar och väntar. Och sen så ser han en lucka som typ ingen annan ser i hela hallen. Och han sätter in den i bortre krysset. Väldigt stiligt måste jag säga.
Mm. Och sen försvarar jag av sista 2 minuterna och sätter den i tom kasse. Och det var det. 6 poäng mot Västervik. Och här kunde man väl dra lite mer slutsatser av speltiden så... Eller ja, det var ju problematiskt i och med att det var mycket powerplay. Men Ludvig Renstedt var ju tillbaka. Ganska naturligt så ville man inte rucka på de första 3 formationerna som har funkat rätt bra. Så man satte in honom i den så kallade fjärde då med Emil Berglund och Victor Nilsson. Och ja, trots att han spelade där så spelade han ändå mest av alla forwards ja, 5-5. Och dock intressant att han inte fick tillbaka sin powerplay-plats från Liam Ögren.
Nej, det tyckte jag var lite roligt. Även om jag tycker att Rensfeld nog ska spela powerplay, så var det ändå kul att Liam Ögren får fortsatt förtroende där.
Ja, sen också kanske lite märkligt i och med att vårt PP hackar så mycket matchen igenom. Att man inte gör någon förändring on the fly då, så att säga, för att skapa någon, ja, rucka på någonting liksom.
Det är sant. Det är absolut sant.
Och ja. Men vi kan söra lite Honken först. Nu har han varit inne på, så det är tre matcher här. Har du sett någonting som du tycker är, där har vi absolut ändrat på, eller där har vi i liksom hur vi matchar forwards eller hur vi agerar i spelet med puck som är hans ansvar?
Ja, alltså det är, jag tycker att det är hyggligt stor skillnad faktiskt. Alltså det var ju väldigt tydligt i derbyt. Då var det ju, alltså då petade man ju in toppformationerna nästan till hela tiden, höll jag på att säga. Alltså det var ju där ville man inte, där rullar man liksom inte runt. Alltså innan var det verkligen kedja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och så kanske det var 1, 2, så blev det ett powerplay. Ja, då kanske man satt in, första igen. Men ofta så var det, då satte man in tredje efter det. Och så rullar man vidare därifrån. Alltså det var väldigt, väldigt automatiskt. Och jag ska inte säga strikt så. Sen körde ju då Fagervall de här, ja men... den här mikrocoachningen som vi pratade om lite grann förut, att han kunde sätta in Emil Berglund ibland i slutet på en period när han ville stänga ner, kunde sätta in honom då tillsammans i någon toppkedja, och han kunde göra en rotation på backarna där han satt ihop Almo och Killing också i slutet på en period och lite sådär. Men annars så rullar det på ganska tydligt med kedjorna. Men nu har det varit så att juniorkedjan har fått lite mindre istid, känns det som. De sätts liksom inte in i exakt lika stor utsträckning. Samma sak gäller fjärde. Utan att man försöker få in toppkedjorna lite oftare på offensiva zonstarter och så. Och känner att de inte behöver så överdrivet mycket vila helt enkelt. Utan har det varit en powerbreak till exempel och andra varit inne och första var inne strax före det, då sätter man in första igen. Det är känslan i alla fall, att man har coachat där lite hårdare.
Ja, det har man väl inget emot egentligen, förutom att alltså vi har ju sån bredd att det är inte så stor skillnad mellan vår liksom toppkedja och längre ner i hierarkin, så speciellt inte om vi är helt friskt lag som nu senast, när vi har en kedja med Kryger, en med Norman, en med juniorerna och sen en med Rensfeldt. Då har vi en brutal bredd liksom. Men man kan ju också mikrocoacha så att Rensfeldt till exempel spelar mest av alla forwards, trots att han på pappret liksom tillhör fjärde formationen och Emil Berglund och Victor Nilsson. Så det ska bli intressant att se hur man fortsätter agera där, om vi får vara friska. Men vi ska surra lite backsidan här. Stefan Elliott kommer in och gör två matcher här. Vad har du fått för första intryck av honom?
Nu hade han ju en sämre match tillsammans med Killing i Västervik borta nu, senaste matchen i söndags. Men överlag så tycker jag att man ser att det är en väldigt skicklig back med puck i synnerhet. Han är rejäl i sina passningar. Han satte en 2-3 stycken på bladet tidigt i matchen där på fredagen mot Västervik. Och satte lite tonen, kan jag tycka. Jag tror att vi kommer ha väldigt stor nytta av Stefan Elliott.
Tycker att det är förvånande att han slängs ihop med Killing?
Nej, det var väl egentligen det vi spekulerade om. Alltså innan när det blev klart att de skulle komma båda två, så tänkte vi att det här kommer ju vara vårt toppbackpar. De kommer spela ihop. Men som det har sett ut nu så tycker jag att man ska ju vara lite mer restriktiv mot alltså gällande Killings speltid. Jag har ju varit inne på det förut, att jag tycker att han används nästan onödigt mycket. Han kan komma in, ta ett byte med Ytterell och hamna med Arnesson. Och så hamnar han tillsammans med Arnorsson i egen zon en del. Och så kämpar de sig ut ur zon och så blir det liksom ett spelavbrott och ny tekning. Och då har han varit inne i 40-50 sekunder. Och så stannar han kvar då och så sätter man in Elliot. Och så blir det en minut till. Och nu har jag såklart ingen aning om hans fysiska status, huruvida han klarar av det eller inte. Men känslan är att man kanske gör honom en björntjänst lite grann när man spelar honom så väldigt hårt. För att om vi tittar på hur han har presterat så har det varit, det har svajat en del. Det har det faktiskt gjort. Och sen om det har att göra med att han spelas lite för hårt eller någonting annat, att han kräver ännu mer tid på sig, det blir ju bara rena spekulationer såklart.
Ja, sen att han spelar i andra powerplay, det har vi varit inne på också, det tycker vi mest bara är konstigt, för där finns det så mycket andra bättre alternativ.
Ja, det är så självklart att både Elliot och Kevin Karlsson är bättre alternativ i powerplay, och det, vi tyckte ju inte att han skulle spela powerplay heller när vi pratade om honom innan han kom in i truppen, utan att...
Nej, även när man hade den här liksom riktigt bra bilden av honom, att han, den backen vi såg i fjol i Cameron Schilling, liksom, så jättebra, men inte powerplay liksom.
Nej, men precis.
Så att ja, det är ju lite förvånande också att Stefan Elliott har kommit in här två matcher och knappt spelat en sekund i powerplay.
Spelar boxplay dock.
Ja. Det är väl inget emot att han gör det. En ganska hygglig tvåvägsback så, men när jag såg honom komma fram i NHL för 10 år sedan, då var det ju så här, han sågs vara en ganska stor talang, han fick spela mycket och sånt där, men sen så insåg man att ja, han går nog inte att lita på i 5-5 i NHL, men han kommer alltid kunna ha ett jobb i ligan som powerplay-specialist. Det är ju liksom hans grej. Ja, ingen liksom disrespect till Alexander Ytterell som är en helt okej eller en till och med bra powerplayback på Håkansens nivå. Och Cameron Schilling är inte en powerplayback, men det är klart att Stefan Elliott ska slängas in på direkten i powerplay. Snarare, alltså jag tycker snarare det är tvärtom, att det är där han ska slängas in direkt och sen kan man gradvis stegra hans 5-5 minuter. Och inte tvärtom, att han ska spela väldigt mycket 5-5 på en gång, men inte powerplay som är hans grej.
Ja, Linus Claesson fick ju platsen i första PP på en gång till exempel.
Ja, det är bara konstigt. Speciellt när Schilling funkar så dåligt i powerplay. Men det verkar de inte tycka helt enkelt.
Nej, det är väl inte svårare än så. Alltså att de tycker att det har funkat helt okej. Du har de ju spelat mindre också. Alltså powerplay 2 har inte fått runda, alltså runt en minuten per powerplay, känns det som. Jag har inte dubbelkollat det, men det känns som att första powerplay oftast ligger upp mot 1.15, 1.20, någonting sånt där. Så får de komma in och avrunda. Och är det, och då räcker det med att en misslyckad ingång, så är ju det den powerplay-tiden bortkastad eller förstörd för PP2.
Till elefanten i rummet då. När Stefan Elliott kom in så visste du ju att någon skulle petas bort, och man hade väl en, för några veckor sedan trodde man väl absolut inte att det var möjligt, men man började väl ana lite oråd när Kevin Karlsson spelade minst av alla backar i derbyt och så vidare, trots att han låg bakom 2 mål framåt. Men det blir ju han nu som är satt som 7a helt enkelt, och inte bara att han spelar 7:e mest, utan han har verkligen varit bänkad. Gjorde 2 minuter första matchen och 4 minuter den andra. Vad tycker vi om att det är han som har fått kliva av helt?
Nej, alltså jag tycker att det är för jävligt. Det känns ju lite grann som att han har blivit offer för någon form av politik typ. Alltså inte politik så, men alltså man har plockat in Schilling och Elliot till väldigt stora pengar, och då är det ju klart att man vill använda dem. Alltså så. Så att det är fullt förståeligt, absolut. Men att han har liksom blivit reducerad till en sån otroligt liten roll, jag tycker att det är direkt felaktigt faktiskt. Jag tycker att det är väldigt tråkigt.
Ja, alltså... Om ni frågar oss två vilka har varit våra 2 bästa backar den här säsongen, så säger väl jag Kevin Karlsson först och främst, sen Kalle Odelius i andra hand. Sen tycker jag att Ytterell Arnesson har varit bra. Jag tycker att Alm inte heller har varit liksom dålig nu när man summerar alla matcher han har gjort, utan han kommer gå att använda i en man är inget emot att ha både Andersson och Alm som två defensiva backar att nyttja liksom. Så att, ja, men vem ska bort då?
Ja, alltså just nu tycker jag ju att det är Cameron Schilling som ska få sin istid reducerad ganska kraftigt faktiskt också. Alltså,
han som spelar 25 minuter per match.
Ja, exakt. Ja, jag vet, det är kanske lite lätt spetsigt att säga, men jag tycker ju det, för att jag tror ju mer på att vi kommer mer nytta av Stefan Elliott och Linus Andersson tycker jag faktiskt har varit bra. Jag tycker Johan Alm har klivit upp rejält senaste tiden. Jag tycker det är tydligt att det finns väldigt många bra egenskaper där som man får ut på isen nu. Han minimerar misstagen också, som man tyckte det dök upp lite grann de första fighterna han spelade med puck där. Så att, ja, alltså det är ju den enda lösningen jag kan se. Alltså, så, att man minimerar hans istid. Jag tycker inte att han ska bänkas på någonting, Schilling, för jag tror att det kan bli riktigt bra. Jag menar, jag har fortfarande en väldigt bra bild av honom, men det känns som att vi, ja, att när vi liksom försöker hetsa in honom in i den här rollen man vill att han ska ha, så blir det ju på bekostnad av helheten, känner jag. Och jag menar, varför ska inte sån som Kevin Karlsson kunna spela mycket mer? Alltså det är ju i mitt tycke en av Hockeyallsvenskans bästa backar. Jag tycker att han har skött sig väldigt bra defensivt också.
Jag ser inte riktigt det här. Ibland när en coach petar den här offensivt risktagande backen så kan man ju ändå säga, jag håller inte med, men jag kan förstå att vissa coacher bara helt enkelt inte tycker att det är värt uppsidan kontra nedsidan. Men jag tycker inte att Kevin Karlsson har gjort de här liksom, är han ett sånt problem defensivt ens liksom?
Nej, jag ser absolut inte det. Nej, verkligen inte. Han har inte gjort några grejer som inte någon annan back har gjort i egen zon, eller misslyckats med någonting i egen zon som någon annan inte har gjort. Så att jag tycker absolut inte det.
Nej, jag tycker ärligt talat det mest osar en del inkompetens över det beslutet. Alltså, ja. De coacherna som värderar Kevin Karlsson egenskaper, det är också de coacherna som brukar vara framgångsrika i hockey.
Mm.
Och de coacherna som inte värderar det är de som inte är framgångsrika oftast. Tyvärr. Jag tycker väl också att vi har 7 backar nu som alla förtjänar att spela, men det är väl bara att rulla på 7 då. Jag tycker absolut inte vi behöver, jag menar, Cameron Schilling har varit ganska dålig, jag tycker inte heller att han ska petas, men plocka ner från 25 minuter till liksom 13-14 och så får han spela upp sig igen i så fall. Jag har väl inget emot om Kevin Karlsson ska åtminstone ha sina 15 minuter per match, tycker jag. Och även om jag hade spelat honom mer. Sen tycker jag absolut att han ska tillbaks andra PP-platsen också. Det känns ju ganska långt borta just nu, men jag hade väl spelat Stefan Elliott första, det tycker jag absolut är givet. Och sen så kan man väl välja om man föredrar Ytterell eller Kevin Karlsson som i ett andra powerplay, men jag hade nog föredragit Kevin Karlsson.
Ja, fan. Jag gillar ju faktiskt Ytterell där i powerplay. Jag tycker det funkar bra, och vi var inne på det före säsongen också. Det här vikten med att ha en bra rightare på blå när man har så pass skickliga rightskyttar på halfwallen till vänster. Så tycker jag att det är... Ja, jag tycker Ytterell har ju varit riktigt bra i powerplay också. Alltså, så jag vet inte fan hur jag vill att man ska peta undan honom. Men... ja, samtidigt så vill jag att Kevin Karlsson ska spela, och Stefan Elliott ska ju såklart spela powerplay också. Så att, ja, knepigt. Ytterell, jag sitter och tittar på istiden lite grann här nu från senaste matchen mot Västervik. Ytterell skulle ju mycket väl kunna ha lite mindre istid i numerärt lika läge, kan jag tycka, på en gång. Och sen så givetvis kapar man ner både Schilling och Alm en del. 2 respektive 3-4 minuter någonting sånt där på de båda två. Jag menar, du har ju plats för att peta in Kevin Karlsson.
Alltså, ja, att plocka bort 5 minuter från Schilling.
Ja.
Alltså,
verkligen.
Alltså, om man nu tycker att Kevin Karlsson inte håller defensivt, så spelar hon åtminstone de offensiva byterna med Elliott och plocka bort Schilling de byterna då, i så fall.
Det finns ju en aspekt till i det här, och det är ju det att alltså väldigt många backar gillar ju inte, och nog väldigt många backcoacher också, tycker ju inte om att spela på 7 backar. Alltså de vill ju ha...
Nej, det gillar ingen.
Nej,
det blir oklart ju... vem som ska in, och det, ja. Det är en ojämn siffra, 7. Det blir inte bekvämt.
Nej, ja, det förstår jag. Och då blir det ju så att det är en knepig ekvation att få ihop, att liksom försöka sätta ihop det något sånär så att de flesta får en del istid om det är 7 stycken. Så att jag fattar det.
Nu har vi värvat 7 stycken av liksom dignitet. Ja. Så att då får vi väl...
Ja.
Annars är det ju bara dumt. Alltså det hade ju varit helt okej med att ha Ludvig Hedström och Alexander Falk som 7-8. Men nu vill vi ju ha 9 backar.
Ja, de kanske sitter och hoppas på att man ska skada sig kanske. Ja, nej.
Nej, vi kommer ju tappa Odelius på ett JVM om en månad. Det är ju givet, men...
Ja, så är det ju.
Men, ja.
Han får göra
fler. Det är märkligt.
Ska vi gå vidare från backarna? Förlåt.
Kan vi väl göra?
Ja.
Vi har fått in massa lyssnarfrågor här. Första frågan är ganska kortställd och heter, eller det står, Fagervalls vara eller icke vara? Och den... Ja. Den är väl ganska naturlig i och med att vi har varit ganska kritiska mot hur vi har spelat hela säsongen och hela den biten. Men jag känner så här att man har ju faktiskt ändå gjort en förändring här nu och tagit in en ASS-tränare. Jag vill ändå ge det ett tag och sen se om det får någon form av effekt, för att ja, det börjar bli ganska uppenbart för mig att Fagervall inte är någon vidare coach själv. Men han har ju ändå varit en framgångsrik head coach när han har haft vettiga assisterande i Björklöven, i Malmö. I Malmö fick han ju sparken när de låg 5 i expected goals for och 5 i expected goals against. Alltså man var liksom topp 6 lag i bägge kategorierna. Så där, han har ju, liksom han har fått jobb i Luleå, han har jobbat i liksom Ryssland och så här. Jag har svårt att tro att han, det inte går att vara framgångsrik med Fagervall, men ju mer jag pratar med folk som jobbar inom hockeyn och så vidare, så säger ju alla exakt samma sak, att han måste delegera vissa hockeymässiga saker till sina assisterande och därför har och därför vill jag ge det nu en chans nu när han har fått 2 assisterande att se vad som kan lyfta. Däremot är det ju då konstigt om alla inom hockeyn säger exakt det här om Fagervall. Att bra ledare, sämre coach, behöver hjälp. Då måste man ju undra varför KG tycker att det är en rimlig prioritering att prioritera ner assisterande. Alltså manskapet bredvid honom i inledningen av säsongen. Men nu har man ju ändå tagit tag i det och slängt in Honka. Så att jag vill ändå ge det ett tag och se vad som händer.
Ja, nu har du sagt det mesta som jag tänkt också. Jag har inga som helst problem med att Fagervall är kvar nu när man har gjort de här förändringarna, och jag tror att det kan ta lite tid också. Så det ska bli intressant att se faktiskt, för det kan vara en bra kombination med en duktig ledare som huvudansvarig som håller ihop arbetsgruppen på ett vettigt sätt, och sen att det finns spetskompetens i medarbetarna. Så att det ska bli spännande att se här nu de kommande månaden faktiskt, och se i vilken riktning det kan ta oss.
Ja. Sen har vi fått en fråga. Är kritiken mot spelkvaliteten för hård så här tidigt på säsongen eftersom poängen ändå fylls på? Sen den frågeställaren fick en invändning direkt från en annan där det var vänt på det. Är kritiken alldeles för mild med tanke på att poängen ändå trillat in? Hur hade det sett ut om inte en oprövad junior stått på huvudet i 5-6 matcher? Vad känner du där?
Ja, det här har ju vi varit inne på en hel del. Att vi är ju... Eller vi,
det är ganska tydligt vad vi tycker. Annars hade ju inte vi... Vi hade ju varit mildare om vi tyckte att det var rimligt att vara mildare.
Ja, så är det.
Och så vidare. Så att...
Ja. Vi tycker att det är för risigt. Det är för många bra spelare helt enkelt, för att det, i så många matcher ska se skralt ut i 5-mot-5-spelet. Det är en sak att det kan göra det ibland och sånt där. Det är ingen konstighet. Det är hyggligt tid på säsongen. Och, alltså det är, jag menar, ingen minst en dålig höstsäsong liksom, så kan man ju säga när man står där och har gått långt i ett slutspel under våren. Så är det ju absolut. Men med tanke på kvaliteten på spelarna så tycker jag att det skulle ha gått lite fortare helt enkelt. Det är min uppfattning.
Vi har heller inte haft så här höga toppar, djupa dalar på det sättet heller. Att vi liksom har gjort 2-3 liksom kanonmatcher där allt ser grymt ut och sen så har vi haft några riktiga bottennapp. Utan bottennappen har ju varit, det är typ Kristianstad borta där i omgång, har varit 3-4 någonting. Men annars har vi hållit en ganska jämn nivå som är liksom medelmåttig eller strax under. Vi har väl haft... tror vi haft expected goal-siffra på strax under 50% och liksom Corsi på något liknande och så vidare. Men vi har, ja, vi har ju räddats upp av att vi har den målvakten som har bäst räddningsprocent i serien.
Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Powerplay som har presterat väldigt bra också, framförallt ja. Första 10 matcherna som har varit väldigt effektivt.
Men det är att poängen ändå trillat in. Hur känner du med det? Är det liksom en styrka eller inte? Och förmildrar det din kritik eller inte? Hur viktigt är det för dig?
Alltså det förmildrar ju inte min kritik på något sätt. För att jag tycker ändå att jag kan hålla de här två sakerna isär. Alltså hur spelet ser ut och vilken riktning jag vill att det ska ta. Och att, men samtidigt så kan jag liksom tycka att det är starkt att man tar in poängen, för att det är ändå en serie som på 52 omgångar och där vi ska placera oss så bra som möjligt för att vara absolut bäst när slutspelet sätter igång och framförallt vara bäst i säsongens sista match. Den ska vinnas liksom. Så att jag har egentligen inga problem med att sära på de här två sakerna och se på det separat. Jag tycker att det är bra att vi har tagit de poängen. Sen har vi ju diskuterat lite grann om att ibland kanske det är bra att man tappar någon poäng här och där för att man ska inse liksom att oj, det här kanske inte är så himla bra, att det kan sminkas lite grann, absolut. Men med tanke på att man nu har tagit in Honken, man har fått in Klasen, det har gjorts lite grejer, så tror jag ändå att det finns en stark önskan av att det ska bli bättre, det ska se bättre ut. Och sen måste vi ärligt säga också att Fagervall har ju pratat en hel del om att, och många med honom, att det har inte sett bra ut 5-5. Och man har räddats av ett bra powerplay och boxplay och Kalle Lindbom i mål.
Just det här med att ta poäng trots att man inte spelar bra, det är lite liksom tudelat för mig inom hockeyns värld, där man är det laget vi är i den här serien. Jag tyckte att det var skönt i inledningen att vi fick med oss lite poäng så att det inte blev någon så här onödig, vad ska man säga, alltså det inte blir onödig panikkänsla i hela föreningen för att vi ligger liksom sjua efter 8 matcher eller någonting sånt. Men samtidigt, det är inte liksom fotboll där serietabellen avgör det här. Vi kommer ju gå till slutspel oavsett vad, så att jag, det finns ju ingen risk att vi inte kommer topp 6 liksom. Så att jag, jag är lite kluven till det där. Du kan snarare bli som du var inne på då, att det skapar en falsk trygghet av att saker och ting är bra. Man kanske gömmer sig bakom att vi hittar ändå vägar att vinna matcher och bla. Sådana där klyschor som jag är fruktansvärt allergisk mot. Där man, ja, kanske bara flyt helt enkelt med rätt målvakt som är rätt bra i rätt match, eller stöta på en dålig målvakt i rätt match som hjälper dig vinna liksom. Alltså det, så kan det vara mycket. Så jag skulle ju hellre se att vi var liksom, alltså det är inte så viktigt för mig om vi kommer etta eller trea. Så det viktiga är hur bra vi är när slutspelet börjar. Hur långt har vi kommit i våran liksom spelmässiga process? Hur starka står vi då? Är truppen frisk då? Och vilken form är vi? Och det är liksom viktigare för mig. Jag skulle hellre ha en mycket större grundtrygghet i vårt spel och komma trea än om exempelvis det har sett ut som det gjort hittills och vi kommer etta. Det är inte så extremt viktigt för mig att få den där extra hemmamatchen mot just de två lagen så. Eller hur känner du?
Nej, men det håller jag med om. Alltså det måste kännas som att spelet sitter ordentligt, att det finns en trygghet i hur vi ska spela i olika sekvenser utav matcherna, i olika typer utav matcher också. Så att det håller jag med om. Den extra hemmamatchen är på så sätt inte speciellt viktig, för det, oavsett vilket så handlar det om, ja, men som jag sa innan, det är ju en superklyscha, men det handlar om att vinna säsongens sista match liksom. Och då måste det finnas en trygghet i gruppen.
Jag har fått fler frågor här. Spelar vi ett svårare spel än övriga lag? Högre risktagning? Vi kan leda detta projekt under andra halvan av säsongen när vi är mer samspelta?
Det låter ju lite grann som ett önsketänkande. Men inte, det behöver inte vara helt fel dock. Alltså, för det är ju, med tanke på att vi har ganska skickliga spelare, så är det ju fullt möjligt att det kan bli någon liksom en liten clash mellan att ha ett enkelt spelsystem som alla är trygga med, men samtidigt så har du skickliga spelare som är vana vid att lösa problem på isen på med en högre svårighetsgrad helt enkelt. Och då kanske det krävs lite längre tid för att folk ska lära känna varandra. Så att det, ja visst, lite önsketänkande, men jag tror inte att tanken behöver vara helt fel faktiskt.
Nej, Ytterell säger att vi har fastnat i motståndarnas rock'n'roll hockey trots att det är en hockey vi inte vill spela. Är det någonting du kan känna igen dig
i? Ja, men jag sa ju det lite grann innan. Det känns ibland som att vi har svårt att själva bestämma hur matcherna ska se ut. Och det kan nog vara lite grann det som Ytterell är inne på. Att de har liksom, jag menar, svårt att bryta ner ett Västervik eller vad det nu än är, om de vill spela på någon, ja, men lite halvkaoshockey eller något sånt där, så är det svårt att själv hitta linjer i sitt eget spel, för att det är ändå så att det bara far och flänger överallt över isen. Men det här, om det är en speciell allsvensk företeelse, så att vi pratade lite grann om det före säsongen, och jag tycker att skillnaden mellan SHL och allsvenskan är lite mindre nu än vad det var förut i sättet man spelar. Det är fler lag som spelar ganska strukturerat och med mer ordning och reda. Men alltså, det är klart att vissa matcher så blir det nog lätt så att det blir lite slit och släng hockey, och att det är, jag förstår om det är någonting som man inte vill ha i Djurgårdstruppen, sådana matcher.
Hur ser tendenserna ut i 5-on-5-spelet i de underliggande siffrorna de senaste matcherna? Går det åt rätt håll?
Ja, jag kikade lite grann på det här faktiskt, och då tog jag de första 10 fighterna. Jag vet att vi pratade förut om att man kanske ska ta de här första 10 matcherna och sen jämför man dem när man spelar 10 matcher till sen. Nu har vi inte spelat 10 matcher till, vi har inte spelat 20 utan vi har spelat 16. Men då tog jag och jämförde de första 10 mot de här senaste 6 matcherna, och det är faktiskt en positiv trend ändå.
Vi har haft ett par matcher som har varit bra, ganska boostat våra siffror, antar jag. Västervik hemma, Vita Hästen hemma.
Ja, så
har vi inte haft något riktigt så här bottom-up så. Västervik borta är ju till exempel en dålig match, men vi har ju inte något, Västervik har ju inget övertag på oss i skott eller målchanser. Det är ju mer den är ju mer dålig för att vi har så mycket powerplay, så får vi inte igång något ordnat spel överhuvudtaget och avgör liksom aldrig matchen.
Nej, men precis. Det, kikar man lite grann på dem, nu drar jag lite siffror nu, så alla ni som är allergiska mot siffror kan ju zona ut i 25-30 sekunder till sånt där. Första 10, då har vi ju legat på ungefär 29 skott på mål framåt och 30 skott på eget mål per match då. Och medan vi samtidigt sköt cirka 16 skott från skottsektorn och vi släppte till 18 skott från skottsektorn. Alltså vi hade en negativ differens, en procent på ungefär 47% då var våra egna skott från motståndarens skottsektorn och sen resten släppte vi till. Vi hade då en PDO på 102,10%, vilket då innebär att vi var väldigt, väldigt effektiva, framförallt i vårt målvaktsspel, men vi hade fortfarande lite trögt att få in pucken i spel 5 mot 5, för att det här hade vi bara en effektivitet på 6,7% som blev mål, och det är lite i underkant. Det är inte super super lågt, men det är lite i underkant faktiskt. Och vi hade ju ett powerplay då som låg på 30%, och det var ju ganska tydligt, och det är ju den bilden som många delar, att första delarna, första 10 matcherna, då räddas vi utav målvaktsspelet och sen utav vårt powerplay. Men kikar man då på de senaste 6 matcherna, då har vi ju faktiskt lyckats vända de flesta av de här negativa siffrorna. Och nu är det ju så att nu skjuter vi 20 skott från motståndarens skottsektorn, medan motståndaren skjuter 16,7 skott per match mot våran skottsektor. Och det innebär att vi har en differens på 55%. Alltså vi skjuter mer skott från motståndarens skottsektor än vi släpper till. Skott på mål har vi ju, det har ju en ganska dramatisk förändring faktiskt. Vi skjuter 33 per match och motståndaren skjuter 25 bara. Korsen har ju förändrats ganska mycket. Alltså vi har ju mycket mer puck i deras anfallszon. Vi ligger ju på 56% nu. Vi låg ju på 49% innan. Något som faktiskt har blivit lite sämre de senaste 6 matcherna, det är att våran PDO, den har ju planat ut lite grann. Den ligger på 99,99% nu. Och när jag säger sämre, så egentligen så är ju inte det sämre på något sätt, utan den närmar ju sig det normala, det man vill att den, eller vill, det landar ju runt 100%, det hopslagna räddningsprocenten och skotteffektiviteten när man tittar över lång tid. Men det som har blivit sämre är att våra effektivitet faktiskt har sjunkit till 6%, alltså när vi själv skjuter. Så att vi hade kunnat fått ut lite mer i 5-mot-5-spelet, någon kasse till faktiskt. Och det som slutligen blir lite intressant är om vi jämför med våra motståndare som ligger där uppe, som också har ganska bra siffror, och det är att tittar man på deras differens när det handlar om skott i skottsektorn, så har ju vi typ nästan samma som Björklöven, som annars har väldigt bra siffror. Vi har bättre faktiskt än Södertälje har överlag väldigt bra siffror. Nu ska man komma ihåg att de här siffrorna jag jämför med, det är ju deras siffror efter 16-17 omgångar, så då har ju de alla, utan jag jämför ju bara med efter att vi har fått in Klasen, Killing då, han kom in mycket tidigare, och Stefanelio till exempel. Och sen har vi då Mora som ligger ju, de är ju nästan outstanding där, de ligger ju strax över 60% utav deras avslut, tar ju de, är ju som de tar från motståndarens skottsektor. Men så att vi har faktiskt förbättrats oss en del där när vi tittar på de underliggande siffrorna. Samtidigt så har powerplay gått tillbaka lite grann. Fortfarande alltså okej siffror. Vi ligger på 26% nu i powerplay för tillfället. Och boxplay har blivit lite sämre också. Så att 5-mot-5-spelet har blivit lite bättre faktiskt. Så att det är väl ändå positivt.
Ja.
Det blev mer än 30 sekunder, förlåt.
Ja. Nästa fråga här då. Hur går tongångarna hos KG och övre ledning kring Fagervall? Är det le och vinka, eller finns det ett internt missnöje? Jag tror inte att man funderar på att göra sig av med en headcoach med kontrakt över mer än den här säsongen. Och dessutom har god renommé, liksom god historik som coach. Men man kan absolut se det som ett tecken på att alltså, vi gör ju en förändring och tillsätter en assisterande tränare under säsong. Och det sker ju inte av en slump. Även om KG säger att det har varit en plan från början, så det är jag ganska säker på att det bara är skitsnack. Då har de ju tagit in Honken i somras på en gång.
Ja, han fanns ju på plats också i organisationen. Så att, ja. Det här är ett behov man har sett har funnits, helt enkelt.
Ja. Man har väl sett ett behov att förstärka, inte förändra.
Ja, precis.
Och då valde man Honken. Någon hade kanske velat sett något alternativ utifrån, men ja, alltså det är nog svårt att hitta den perfekta assisterande tränarfitten under säsong sådär, utan det är vanligare att en sån signas liksom i februari och så ansluter till nästa säsong, typ så. Nej. En intressant fråga till här. Med så här många stjärnor i laget kan man verkligen lägga all skuld på Fagervall. Jag är rätt säker på att Fagervall inte kommer att kunna ta sig upp till SHL, men ska verkligen vara så här dåliga i 5-5 enbart på grund av en coach?
Ja, så det är väl en ganska relevant fråga att ställa, kan jag tycka.
Det är ofta det här, är det coachen eller spelarna? Som det, ja. den hör man ju ofta. Och liksom... Ja. Jag kan känna att vår trupp är så pass bra att det borde knappt spela någon roll vem som coachar laget. Så överlägsen är vår trupp. Sen kan jag också känna att få ut 50-50 hockey ur det här laget, alltså att vi liksom skjuter lika mycket som vi släpper till, skapar lika mycket målchanser som vi släpper till och så vidare ur det här laget, alltså då har man misslyckats ganska rejält som coach. Alltså det... Och nu har det ändå gått en ganska bra bit på säsongen. Det är klart att det kan vara en 50-50 hockey över en period på 5 matcher eller någonting. Men nu har det gått 16 matcher liksom, och vi är där fortfarande. Och ingen liksom jättetydlig trend på att det går i rätt riktning. Även om vi ser lite positiva indikationer. Men det är också för att vi har förstärkt truppen ytterligare med ännu fler spetsspelare. Så att jag är nog mer orolig på coachvägarna än spelarvägarna här, men jag tycker heller inte att liksom, är du besviken på någon av liksom spelarna på individnivå, att de där måste vi kunna få ut mer av, typ så?
Nej, det är väl bara Cameron Chilling, kan jag tycka. Alltså som är besviken på liksom sådär.
Men om man säger typ så här, John Norman, bara 5 poäng på 16 matcher, tänker du då?
Nej, men alltså jag har ju aldrig sett honom som någon stor poänggörare.
Ja, det är en säsong i SHL, ja. Han gjorde mycket poäng.
Ja, det var ju Skellefteå där som han gjorde mycket poäng liksom. Och då spelade han vinge, har jag inte minns helt fel. Jag tror att vi kollade upp det där förut. Men så att, alltså, jag ser inte att han, jag förväntar mig inte att han ska ligga uppemot 40-50 poäng. Utan jag tycker att han har varit bra. Alltså liksom, jag tycker att han har varit bra. Sen,
jag vet inte hur mycket mer kan stjärnorna göra än att vara bäst i sitt eget lag. Alltså laget är ju så bra som det är, och sen så har dina bästa spelarna i laget, de är ju liksom i topp och trycker upp det, och de sämre drar ner lite grann. Och tittar vi på något så enkelt som vår liksom Corsi-statistik på individnivå, så visst, Östlund och Ögren är i topp, men sen så kommer ju Kryger, Brodin, Norman som ligger en bit över 50%. De skulle vi ha samma procent när de är på isen, när alla andra är på isen också, då hade vi dominerat matcherna. Så är det ju. Och det är väl inte heller förvånande att de spelarna som inte är liksom på den nivån är i botten. Det är liksom, det är Victor Nilsson, Emil Berglund, David Blomgren, Fredrik Forsberg. De ligger ju under 50%. Även Ludvig Rensfeldt lite förvånande nog. Men jag tycker att det är ju snarare ett Rensfeldts svaga procent är snarare att han har aldrig riktigt hamnat i den här kedjan som har funkat. Det kan ju ligga lite på honom också, men det är mera det som har varit problemet, tycker jag. Att han ofta har fått spela med en kedja som inte liksom, det har varit ganska dysfunktionellt liksom, inte riktigt klickat i den kedjan där han har hamnat. Nu finns det ingen expected goals-statistik tillgänglig, men sist jag såg en sån via en kontakt, så det var ju exakt samma sak där. De som ligger i topp i vårt lag, det är ju Kryger, Brodin, och alltså, de driver ju upp det liksom. När de är på isen så är våra siffror bättre, och när jag nämnde nyss här inne, så är det liksom sämre. Och då är, jag vet inte vad mycket mer man kan göra som stjärna, förutom än att vara klart bättre än laget är i genomsnitt när man själv är på isen.
Ja, nej, jag håller med. Jag tycker att många, alltså på individnivå, presterar bra, tillräckligt gott ändå, utan det är liksom att vi kollektiv klappar ihop emellanåt till det som har gjort det under stora delar av den här inledningen av säsongen.
Kryger har ju 10 poäng på 15 matcher. Det är väl en ganska liksom förväntad nivå på en Marcus Kryger. Han kommer inte ösa in poäng så. Alltså, han har varit en defensiv spelare i 10 år. Alltså, ja. Så att Brodin ska ju hålla ett snitt på liksom ett mål varannan match, det är ju också svårt att förvänta sig. Det är ju snarare över förväntan. Vi var väl lite besvikna på Tim Södlund inledningsvis, men nu har han hittat en kedja där han funkar och de får rulla vidare, och det känns ju bra. Liksom. Så ja. Att jag har inga liksom individ jag är besviken på. Målvakterna har ju bägge överträffat förväntningarna, och alla backar har ju också varit enligt förväntan eller över förväntan, förutom Cameron Schilling då hittills.
Ja.
Så att, ja. Lite silly frågor som har kommit då. Ser ni att en till spetsforward likt Kempe, Mario Kempe då, behövs?
Nej.
Nej, inte jag heller. Alltså, vi har en trupp som är liksom så brutalt stark så att det ska inte behöva spenderas en krona till egentligen. Alltså, alla pusselbitar för att lyckas är på plats.
Ja, verkligen.
Framförallt ska det inte behövas något mer av spets. Finns det ens plats för något mer spets? Alltså så här.
Nej, det är klart att det
är väl alltid välkommet med liksom en superstjärna som då pushar ner alla i rangordningen lite grann.
Alltså, vi fick ju en sån alldeles nyligen.
Ja, vi fick en sån nyss i Klasen. Ja, ja. Jag menar, ja, Weidmo och Kempe har ju surat som så, men vi har förmodligen bränt en jävla massa pengar på den här truppen redan. Jag tycker inte vi ska behöva gå liksom ännu mer i all in än vi redan gjort. Vad händer om vi liksom inte går upp i år då? Alltså, jag tycker vi har gått all in tillräckligt. Och spelare av Kempes kaliber spelar ju inte gratis. Så att jag tycker absolut inte att... det är inget som helst fel på truppen som KG har byggt. Det är fantastiska verktyg på alla positioner för coacherna. De ska bara få ut mer av det här. Mycket, mycket mer, helt enkelt. Sen säger... Ja, KG nämnde till Aftonbladet att man kollar på en forward att låna in under JVM. Ser ni några rimliga alternativ? Och det finns ju ganska många alternativ i SHL-spelare som är borderline, inte spelar så mycket, som lag förmodligen kan avvara där någon månad eller så. Det är väl liksom, vi behöver en eller kanske två forwards, men inte något överdrivet så. Behöver bara få in någon kropp egentligen. Vi har ju ganska bra bredd redan. Så att,
ja, men faktiskt.
Backsidan är ju inga som helst problem. Tappar vi Odelius, men det klarar vi ju enkelt. Kevin Karlsson spelar ju inte ens. Han är ju en av allsvenskans bästa backar. Liksom.
Ja,
jag vet för övrigt att flera SHL-klubbar tittar på Kevin Karlsson nästa säsong. Men liksom tänker att ja, om Djurgården går upp så blir han kvar där. Men om han nu är petad i Hockeyallsvenskan så blir det lite märkligt.
Det kanske är en del av... Fagervalls masterplan att ta kvar honom.
Oh.
Om man inte går upp.
Protect your assets liksom.
Ja, exakt. Så
men
i Leksand till exempel har ju två unga spelare som inte spelar så mycket. Marcus Karlberg och Jesper Kandegård. Kanske kan vara aktuellt med ett lån i ett par matcher för att få lite istid. Du nämnde ju någon spelare i Kalmar, Division 1 va? Också.
Ja, det är ju en... Adam Hirsch eller Hirsch som han var utlånad från Division 1 till HV i fjol, gjorde det helt okej.
Mm.
Så att, man kan ju göra så, låna underifrån eller låna ovanifrån.
Ja, precis.
Båda alternativen finns ju. Så att men samtidigt, vi har ju spelare. Blir du arg om till exempel Alexander Falk eller Ludvig Hedström gnugga 6-7 minuter som en fjärde line forward en månad där?
Nej, det blir jag ju inte. Det blir jag ju inte alls.
Det ska vi klara.
Alltså, ja,
alltså, vi har ju spelare redan avlönar. Sen kanske man inte...
Ja, förlåt. Jag bara avbröt.
Ja, vi har ju spelare som vi redan avlönar liksom, i Falk och Hedström som inte spelar. Man skulle väl inte bli förvånad om Kevin Karlsson slängs upp som forward då eller någonting.
Jag förmodar att de hellre tar ett par, tar lite minuter som forward när de spelar NHL på Hovet, ja, mot supportrar.
Deppigt mot Västervik hemma när...
Ja, det var fan deppigt när de ropade ut.
Ropade,
ja,
ut i spiken att nu är paus och vill Ludvig Hedström och Alexander Falk utmana er på NHL på tv-spel.
Det vill de inte. De vill nog spela. Men ja, ja, det var lite deppigt.
Det tror jag absolut. Två andra frågor som inte har så mycket med sporten att göra, men här skriver... Jag skulle vilja veta hur mycket delaktiga slash drivande DIF varit i det helt vansinniga beslutet att lägga två derbyn under JVM och det med anfall det innebär. Köper inte ekonomiska syften då vi hade fyllt Globen mot Modell Björklöven också. Vansinnigt. Till att börja med så tror jag inte att vi liksom planerar, om vi säger att vi kommer att gubba på JVM en månad och vi visste ju om det i somras eller liksom i april eller när fan det ena schemat sattes. Då visste vi först och främst inte om de här spelarna skulle vara i vårt lag.
Nej, precis.
Det var inte helt säkert. Och sen, vi sätter ju inte ett schema där vi liksom försöker lägga mindre viktiga matcher den månaden. Och vilka matcher kommer att vara mindre viktiga? Ja, det är klart derbyna kommer att vara viktiga för oss så, men alltså, jag tror inte man tänker så långt. Alltså det...
alltså den här typen av matcher, alltså att spela på Globen, det, om jag har förstått det rätt, så har inte det gått att lägga dem någon annan gång än i de här mellandagarna under JVM, för annars är Globen upptaget.
Okay, vi förstått. Vill spela derbyna i Globen. Det är nummer ett.
Mm.
Globen tillgänglig i mellandagarna, upptagen annars.
Ja.
Så då hamnar de där. Och sen finns det förmodligen ett syfte med att de två derbyn hamnar efter varandra, för då kan isen ligga kvar. Man behöver inte pröjsa själva... Det är dyrt som fan att hyra in Globen en match, ska jag säga. Så att det, derbyn har en kostnad som är så pass hög som folk inte riktigt begriper. Det är ju typ inte en vinstaffär för oss att spela ett fullsatt derby med all säkerhetspådrag.
Nej, tydligen så är det jättedyrt. Så att det är... Det är klart att det blir väl någon krona, men att det väldigt mycket handlar om men symbolvärden liksom, så att få spela dem på Globen, att få spela dem inför väldigt många djurgårdare och så vidare. Det är en väldigt stor faktor.
Mm. Jag tror inte att vi liksom i april eller whatever, när, om man bara tittar den här manfall över JVM-aspekten, så det är inte så konstigt att 2 av 4 derbyn hamnar den tiden på säsongen. Det går inte riktigt att jobba runt, tror jag. En annan fråga på samma tema då. Finns det någon rimlig förklaring till det galna schemat? Vår första match mot Karlskoga är 16 december. Och i 27 omgången, därför är halva säsongen spelad. Sen så har vi mött Kristianstad 4 gånger om till samma datum. Vad är egentligen anledningen till det här, Jonas?
Nej, alltså jag vet inte exakt den riktiga anledningen, men det har ju, de pratade lite grann om det i podden Rinkside, det är ju Seymours podd när de pratar hockeyallsvenskan, just om att det var snarlika problem även i fjol, det har varit det tidigare, och att det finns en stor irritation kring det här, men att det är så att det är så väldigt många rörliga delar som påverkar det här spelschemat, hur det ska läggas, det går liksom inte att lägga hur mycket matcher eller match när som helst i Stockholm till exempel, för det kan vara någon fotbollsmatcher och det kan vara polisen som säger till att nej, det går inte vid den tidpunkten. Och sen har du ju också alla de här landsortslagen som är där ute. De vill ju kanske framförallt inte spela hemma borta speciellt ofta, med tanke på att det blir så otroligt mycket resor och det kostar så mycket pengar för dem, utan de åker hellre iväg på en roadtrip där de tar 2, 3, kanske till och med 4 bortamatcher i samma veva. Kanske inte 4 bortamatcher, men att det är många sådana faktorer som gör att det blir så väldigt konstigt schema helt enkelt. Sen kan jag tycka att det nog fan skulle man kunna fixa så att inte man möter Kristianstad 4 gånger på 3 månader. Det tycker jag är jättemärkligt. Det borde jag gått att ordna på något annat sätt.
Så syftet är egentligen att det finns väldigt många lag som har mycket att säga till om, för det finns en ekonomisk aspekt i Hockeyallsvenskan vad gäller resande och hit och dit, och även Stockholmsaspekten av att det är ganska svårt att få till matcher i Stockholm, där dels vi delar arena med AIK och sen polisen kan säga nej, det får inte spela samtidigt som det är fotboll på Tele2 Arena eller någonting. Alltså det är mycket som krånglar till det, och i SHL så är det nog lättare att alla klubbar får ju mycket tv-pengar. Det är bara att säga att så här sätter vi schemat så att det blir sportsligt rättvist, och sen så får ni lösa att ni kommer dit. Ni har råd liksom. Flyg dit eller bo över på hotell och så vidare. Men i Hockeyallsvenskan så har man större respekt för att det finns lag som inte har den budgeten, och därför försöker man hitta något som passar alla så att alla har råd att resa runt till matcherna och den biten helt enkelt, antar jag.
Ja.
Och då kan schemat bli lite weird.
Ja, lite weird, precis.
Ja. Vi har ju en stor fråga här på slutet.
Ja, den är ju läskig.
Som är faktiskt jobbig att tänka på också. Vad händer med föreningen om vi inte går upp i år? Klasen, Kryger, Brodin, Norman, Killing, Elliot spelar inte gratis. Det sägs att man spränger budgeten, något övergävligt med denna trupp. Vi har väl också hört att man spenderar ganska rejäla pengar, men det är väl, kan väl den som helst räkna ut med tanke på vilket lag vi har. Det är ju en trupp som är bättre än vi haft i SHL de senaste åren. Även om den inte kostar lika mycket som en SHL-trupp, så ja, det är nog inte... Det är nog ganska överlägset dyrast i Hockeyallsvenskan.
Ja, definitivt. Ja. Det är säkerligen...
Alltså, snur på dubbelt mot någon kanske.
Ja, men det tror jag nog. Passerar säkert 25 miljoner och sånt där. Nu är det spekulations-SM här på gång, men den är nog väldigt, väldigt dyr i förhållande till nästan alla.
Övriga toppkonkurrenter, ja.
Mm. Ja, absolut. Absolut. Det snackades väl om att Björklöven låg väl någonstans runt 20 någonting i fjol, om jag inte minns helt fel, eller var det 17-18? Någonting, ja, något sånt där. Så att, ja, nej, vi har en väldigt dyr trupp. Nej, de kanske inte låg 20. Ja, skitsamma. Det är dyrt att ha den här truppen i alla fall. Det kan vi konstatera.
Så vad händer om vi inte går upp då?
Ja, vad händer om vi inte går upp? Det är ju jättesvårt att säga. Jag har ju svårt att tänka mig att sådana som Killing och Elliot är kvar. Men de andra, ja, jag vet inte. Det vet vi. Vi vet ju inte hur kontrakten är skrivna. Jag menar, det brukar ju vara hur mycket klausuler och sånt där som helst i dem. Så att det är svårt att säga. Jag kan ju gissa att en Kryger, Brodin och kanske Norman är kvar. Men det är ju bara gissning.
Men vi hade inte förvånat om de inte planerade att spela 4 år i Hockeyallsvenskan.
Vad sa du nu? De hade...
Man blir heller inte förvånad om de inte har planerat att spela 4 år i Hockeyallsvenskan.
Nej, det hade man inte blivit. Det hade man inte blivit. Så att, ja.
Sen har de lite olika kontrakt. Brodin har skrivit 4 år. Kryger har skrivit 2+2. Norman har skrivit 2. Och så att, ja. Ja, det är en fråga som är jobbig att tänka på. Men det oftare sägs så där. Vad händer om man inte går upp nu? Blir det konkurs då? Typ, så här. Det blir det ju aldrig. Alltså, man hittar alltid ett sätt att... Man hittar alltid ett sätt att verksamheten ska rulla vidare, men det är klart att vi har mycket bättre förutsättningar att gå upp i år än vi kommer ha år 2 eller 3. Alltså det säger sig självt. Vi har fallskärmspengar från SHL i år som vi inte har nästa år, och NHL-pengarna vi har fått från Läcker är den enda som inte har signat.
Ja, men inte fått pengar från, tror jag, faktiskt.
Ögren, Östlund, Odelius och så vidare. Alltså Det där är engångssummor vi inte kan räkna med igen.
Ja, och sen också så här, vi vet ju inte hur mycket av de pengarna används nu. Har det skjutit till något externt kapital? Är det så att NHL-pengarna, om vi lägger till Ekremäki också, om det så att han skriver kontrakt nästa år, jag menar, då får vi ju för hans 4 säsonger dessutom om han skriver sen, vilket det bara är positivt. Alltså, jag menar, då har vi direkt där en kudde som ger oss en liten edge mot de övriga hockeyallsvenska konkurrenterna som vi nu har liksom bara genom den här fallskärmen på 6 miljoner. Så då har vi ett par extra miljoner där för år 2. Så att jag tror att år 2 skulle vi nog inte behöva vara så extremt oroliga för, även om vi inte skulle kunna... Jag tror inte vi kan inte sätta upp en sån här trupp år 2, det gör vi ju inte. Men jag tror att en stark trupp skulle vi nog kunna ha år 2 också, med tanke på NHL-pengarna.
Nåja, vi tackar väl för oss där. Vi har ju ett uppehåll när till 15 november. Lite såhär pyspunka på tillvaron när man har, när det varit fotboll var tredje dag i 3 månader och sen hockey samtidigt och sen så tar fotbollen slut och så är det en vecka uppehåll i hockeyn samtidigt. Men det är den här fyrnationsturneringen som läcker det märke Ögren och Delius och Lindbom spelar. Och Östlund, kanske jag inte sa. Men ja, alla fem är ju där. Våra junior.
Ja, börjar idag. Första matchen var väl idag mot, om det var Tjeckiens U19 eller någonting sånt där. Och sen skulle de möta Tjeckien, vanliga U20. Och sen var det Finland U19 och Finland. Jag tror det var så i alla fall. Första matchen idag, sista matchen den 13. Men sen den 15 så är det ju hemmamatch mot Modo. Köp biljetter. Gå dit. Ska vi fylla hovet.
Det är ja, seriefinal.
Tidig seriefinal. Så att det är en viktig match. Så se till att vara på plats allihopa.
Andra riktiga värdemätaren för säsongen. Vi har ju mött Björklöven en gång och Modo. Det börjar ju ändå utkristallisera sig lite som att det är Modo och Björklöven som kommer vara i topp.
Ja, det är ju känslan.
Så får vi se. Det tar väl lite tag till innan resten av tabellerna satt sig. Men ja, det är en stor match. Ja. Tack för oss.
Tack för oss. Vi lyckades klara av det. Eller spelar in fortfarande, eller?
Ja.
Härligt, härligt. Ha det bra allihopa.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.